Patricia Brud, vi står här i din egen trädgård i Bromarb. Det här är en trädgård som du har byggt upp lite efterhand.
Ja, det var ju så att när jag kom hit för 5-6 år sedan så fanns här en ganska stor rabatt. Men då måste jag erkänna att jag inte egentligen visste skillnad på vad som var ogräs och vad som var blommor. Att småningom har jag kommit underfund med vad som är vad och sett hur det växer och lite förstått hur man ska rensa och vad man inte behöver rensa. Och så där efter så har jag också börjat lite bygga ut och jag har också insett det här att det är inte så där jätteviktigt att allt är precis så där exakt. Att man måste också lite se hur de här blommorna och växterna vill växa och var de tycker om att vara.
Under arbetet med boken Medicin, mat och magi och mörter, trädgårdar och kloka gummor så har du lärt dig en hel del kan jag tänka mig också i ditt eget trädgårdsarbete.
Jo, jag har lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig mycket praktiskt på det sättet att en av de här tre trädgårdarna i boken är ju Västers trädgård i Kila på Chimitoön. Och den representerar ju en trädgård idag samtidigt som den ju också representerar en trädgård genom historien, genom hundratals år, hur trädgården har utvecklats och så här. Men att där finns ju mycket i boken också som har kommit fram när jag har varit där på Västers, hur Gunilla Törnros har byggt ut den trädgården.
Du talar om Västers trädgård i Chimit och det är ena trädgården som du tar fasta på i boken. En annan är Nordendals klosterträdgård. Så det här är ett beställningsarbete egentligen.
Det är ett beställningsarbete av egentligen tre beställare. Det är Nordendals museum som har en museiträdgård. Det är Sagalunds museum på Chimitoön som har en museiträdgård. Och så är det Västers trädgård också på Chimitoön. Och det är de här tre parterna som hade en idé om att de skulle ge ut en bok. Och det gemensamma var då de här tre trädgårdarna och sen en tanke om att det skulle handla om örter och kloka gummor.
Och här finns ju ett antal kloka gummor i den här boken. Vad är det som förenar de här kloka gummorna?
Det som förenar de här kloka gummorna är ju deras uppgift och det som de sysslar med, det vill säga de sysslar med att hjälpa folk att bota eller att hjälpa folk som var sjuka. De fungerar som barnmorskor och kloka gummor har ju funnits i hundratals år. Det har ju varit de som har fört vidare den här traditionella medicinen. Och det betyder ju att det är örtmedicinen och örterna och de hade ju en enormt stor kunskap om hur man kunde använda örter för olika, eller egentligen för alla ändamål. Som vätskedrivande och som smärtstillande och som lugnande och som uppbyggande och som menstruationshämmande och för att minska lusten och för att öka den sexuella lusten och för att för allting kort sagt.
Men man var också lite skeptiskt inställd till de här kloka gummorna ofta, för de hade en kunskap som man både uppskattade och tyckte om, men man var också lite rädd för den.
Det var det att de här kloka gummorna, förutom att de hade sina örtmediciner och sin traditionella kunskap som de hade ärvt och mycket kanske de kom på själva också an efter, men att man ansåg ju också att de hade lite övernaturliga krafter, att de kunde trolla och det behövde man ju ofta för att få det att gå ihop. Att det kunde ju vara så att man hade något sån här läkemedel som var gjorda på örter, men att det behövdes också lite besvärjelser och sånt här för att man skulle fördriva de här onda andarna som ju var orsaken till sjukdomen eller till att man hade brutit ett ben eller någonting sånt här. Och det gällde ju inte bara människor utan lika mycket så botade de här kloka gummorna sjuka djur, kreatur och husdjur. Att om man går 100 år tillbaka i tiden så var det ju jätteviktigt att de husdjur man hade, att de hölls friska, det var ju, livet kunde ju hänga på det efter det var en del av försörjningen.
Här finns i den här boken också finns det en massa olika roliga anekdoter om olika växter som man kunde använda och hur man använde dem till exempel. Jag läste här att om för att bota eller lindra ormbett så kunde man sätta på en rå fisk. Och sen också smeta på en näve djurfett och sen hade man en rostig spik och lite besvärjelser.
Ja, det finns mycket sånt här som ofta var det ju en kombination att de här örterna i sig var ju inte tillräckligt, utan när man blandade de här dekokterna och tinkturerna och salvorna så skulle man ju ha andra råvaror, och det kunde vara allt från blod eller modersmjölk, fett var mycket vanligt, allt möjligt behövdes.
Men sen fanns här en intressant ingrediens som jag läste om, bävergäll.
Bävergäll finns i många sammanhang. Det är ju så att Nordendals museum och den här trädgården i Nordendal, så den går ju tillbaka på det att det här Birgittinerklostret som grundades i Nordendal. Så det var ju där, egentligen där som man började med de här, det var nunnorna och munkarna som odlade systematiskt örter, och de importerade en massa örter. Och de tillverkade läkemedel, och de hade en ganska ingående kunskap om de här örternas verksamma ämnen och när man skulle skörda dem och hur man skulle behandla dem och så här. Och det finns faktiskt den äldsta kända skriften om mediciner avfattad på svenska, så är Nordendals läke- och örtabok, som man antar att har skrivits i Nordendal. Och den hittades egentligen långt efter det att klostret stängde i samband med reformationen, och efter det så hittade man den i Åbo domkyrka, och det var en samling med, det var väl flera hundra sidor, och en del av de här sidorna var den här örtaboken. Och i den här örtaboken tar upp en massa olika örter och berättar för vad de är bra och hur de ska användas. Och bävergäll, det är ju inte en ört, men det är ett ämne som är jätteviktigt. Och bävergäll är ett ämne som man utvinner från bäverns analkörtlar och som sen ska blandas med olika ämnen. Och om jag minns rätt så står det också att det är viktigt att det är så färskt som möjligt, och att man ska sen blanda det, och så bildas det tydligen någon hinna på, så ska man ta bort den där hinnan, och då funkar det jättebra. Nu kommer jag inte ihåg vad det var bra för faktiskt.
Nej, för att oftast så är ju de här dekokterna ganska komplicerade, som du sa, att man får nog jobba ganska hårt för att få ihop till dem i varje fall.
Ja, de är, och man ska ju veta hur man gör. Att vissa var säkert enklare än andra, men att och vissa örter odlades och vissa örter växte vilda. Och förstås har man just när det gäller kloka gummorna hemskt mycket använt sig av vilda örter. Och sen har man småningom börjat odla som malört och sånt här. Men att väldigt vanligt att man använde en bär eller en och getpors och nässla och allt möjligt.
Idag så använder man ju också en del, så att vissa har kanske överlevt, som jag tänker på till exempel på groblad, som ju är någonting som folk kanske också känner till, att den läker sår fort och sådär.
Ja, groblad användes mycket av kloka gubbarna och säkert av nunnorna och munkarna och av alla andra, men att det har ju faktiskt gjorts nya studier nu i Sverige där man har kollat det här, att hur sådana här sår läker med groblad och utan groblad, och man har kunnat konstatera att de läker snabbare och effektivare med groblad. Så det finns ju säkert mycket sant i det här, och det har jag själv stött på, det här att kåda är också någonting som nämns i den här örtaboken, Nordendals läkeörtabok. Och inom sjukvården idag så finns det helt nya preparat som också bygger på kåda, som man använder för sådana här svårläkta, långvariga sår hos gamla människor. Och det fungerar bra, ofta.
Mm. Ja, du skriver bland annat om något som heter pirunpaskavina, som var kåda i brännvin, som var någon slags universalmedicin som man använde sig av.
Ja, brännvin var ju jättebra mot hemskt mycket. Att det användes ju väldigt ofta efter förlossningarna, så skulle mamman som just hade fött sitt barn få brännvin för att man skulle påbörja den här reningen. Att hon var ju då inte ren förrän hon var kyrktagen efter förlossningen. Men brännvin användes också lokalt på sår, och så gjorde det säkert gott att ta en sup också om det inte botade.
Jag tänkte också på det här med sår, så fanns det också någonting som att man använde avföring av olika slag, att paska pärle på större sår och pissa pärle på mindre blödande sår.
Ja, det här är just det här paska pärle och pissa pärle, det är från Nordendals museums arkiv, sådana intervjuer som är gjorda med människor som kommer ihåg de här kloka gummorna, hur de hur de levde och vad de gjorde. Och det är flera sådana berättelser som vittnar om att man gjorde det här. Men att det finns också i det här Sagalundsmuseets arkiv berättelser om hur man använde sån här kodynga till exempel mot ormbett och så här. Det har nog varit, vad jag förstår, helt allmänt.
Och någonting som också var ganska intressant som jag fastnade för var hur man enligt signaturläran på medeltiden då tittade på växternas form för att se vad de kunde vara bra för, som till exempel att blomkål kunde vara bra för huvudvärk om man hade olika sjukdomar i hjärnan.
Ja, det var en jätteuttänkt lära där man hade studerat blommorna och sen beroende på hur de såg ut och vad de gav för associationer så hade man då räknat ut att eftersom det var ju Gud som hade skapat dem och då hade han ju haft det också i åtanke att man skulle kunna lista ut vad de var bra för eller mot.
Vi var inne på det här med klosterträdgårdarna och deras stora betydelse som introduktörer av olika trädgårdsformer och örtagårdar och örtmedicin och så vidare, att via klosterträdgårdarna så blev det också populärt så småningom för var och en att börja odla i sina hemträdgårdar också.
Ja, det var nog via klostren som de här odlingarna blev mer allmänna. Det var ju förstås frön som de här nunnorna och munkarna hade importerat och tagit med sig och börja odla och sen kunde de ge vidare frön så att man började anlägga sådana små trädgårdar och på den tiden så var det ju små teppor som man inhägnade för att boskapen, jättarna och fårorna och kossorna sprang lösa för att de inte skulle äta upp det här, men att det spreds långsamt och blev allt allmännare och småningom började ju apotekarna sen odla sina teppor och sina örtagårdar och det som ju Sagalund är ett exempel på hur trädgården överhuvudtaget. Sagalundmuseet grundades ju av Nils Oskar Jansson och han var en stor beundrare av Carl von Linné och hade besökt Linnés trädgård i Uppsala och Hammarby och han ville också anlägga en egen botanisk trädgård och det var de botaniska trädgårdarna som anlades ju för uttryckligen för forskning och studier. Men att han gjorde ju ett enormt arbete och han byggde ut den här trädgården med växter som han hämtade och fixade och han började med sådana här krukväxter och allt möjligt sånt här. Och han har jättenoggrant uppgjorda listor på vad han odlar och varifrån det har kommit och var han har planterat det. Och i Sagalund så har man ju hittat för ett antal år sedan när man röjde kring de här gamla museistugorna så har man hittat av de här gamla växterna som har börjat växa igen. Och det finns också i den här stora rosenträdgården. I Sagalund så finns det vissa rosor som är från Nils Oskar Janssons tid.
Han införde också trädgårdsarbete som ett skolämne.
Han gjorde det och hans avsikt var just att föra den här kunskapen vidare. Att han tyckte att det var jätteviktigt. Och det finns ju sådana här fina fotografier som visar hur de här skottkärrarna står i rad utanför skolan och hur skolbarnen är ute och i rabatterna och på åkern och så här. Att det var nog ett viktigt arbete.
Använder du dig själv av örtmedicinering?
Nej, inte nu i någon större utsträckning. Inte. Jag tog nog i höstas lite av det här solhatsextraktet men jag har nog varit frisk. Men att det som jag ju gör, jag använder ju mycket örter i matlagningen. Det har jag lärt mig och så här, att lite vad man kan ha. Och det tycker jag är roligt. Och det är ju väldigt populärt.
Och då kommer man ju också lite tillbaka till den här läran om de fyra vätskorna, kroppsvätskorna och balansen mellan dem. Jag tänker på det röda blodet, det vita slemmet och det gula och svarta gallan. Att allt ska vara i balans för att människan ska må bra.
Ja, det var ju den här tongivande läran under medeltiden. Det var ju därför som hemskt många av de här recepterna på olika läkemedel handlar ju om att man ska få den här balansen och är man sjuk så är det obalans. Att man ska driva ut vätskor och man ska svettas och man ska nysa och man ska kissa och man ska liksom få det i balans igen. Och därför var ju också, eller har ju också koppningen och åderlåtningen varit jätteviktig. Att man på det sättet så fick man ut det onda. Och det var ju just de här kloka gummorna som skötte den där koppningen. Också de här som nämns i boken, grönkål, mor och ingmanskan och kopparrika och det här, så de sysslar ju med sånt. Och de koppar både, eller en del av dem koppar både djur och människor. Och det är ju på det sättet intressant att i modern skolmedicin så är det ju inte helt oviktigt det här med vätska och balans, att vid hjärtsvikt så ska man ju driva ut vätska och få sån här medicin som hjälper till att få ut den här vätskan för att underlätta till exempel för hjärta eller för njurar.